Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, du har precis börjat lyssna på Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd. I det här avsnittet söker vi efter alla Göteborg i världen.
Bröta på alleman, alleman, bröta på, sluta sköta bara, bröta på, bröta på.
Hej Christian Wedel.
Hallå Ina Lundström, hur är läget?
Det är mycket bra, snusen inne, kaffet är uppe.
Ja men då är vi laddade, härligt.
Eller hur?
Och idag har vi ett osedvanligt intressant ämne, nämligen att besvara frågan hur många Göteborg finns det? Och det är en fråga som är faktiskt knepigare än vad man först kan tro, för att det är inte så enkelt som att bara lägga en stor snörpvad över Google.
Nej.
Och se hur många platser med namnet Göteborg som man hittar, utan det är svårare än så.
Jag har verkligen försökt göra just exakt det. Oerhört frustrerande.
Vi ska väl säga det att vårt mål med dagens program är att vi ändå ska försöka upprätta en lista över hur många Göteborg vi hittar. Och sedan så kanske vi så småningom får återkomma om vi hittar fler.
Ja.
Bara nu på morgonen har vi fått en depesch från en rymdforskare som har hittat ett Göteborg i rymden. Det ska du få rapportera om alldeles strax. Men vi gör väl så här att vi ska försöka föra ett litet protokoll här. Jag tar fram ett papper.
Ja, det är jag med här.
Utmärkt. Vi vet ju i alla fall att vi befinner oss i staden Göteborg nu, så att nu drar jag en stapel här. Det finns åtminstone ett Göteborg.
Ja, eller hur? Ja, vi går inte in på några filosofiska frågor kring huruvida vi finns.
Utan vi finns och vi befinner oss idag i Göteborg och vi har en stapel på pappret. Men du har ändå gjort några fynd här med din Google-snörpvad.
Ja, framförallt i min bokhylla, som ju kan vara bättre än Google ibland, där jag hittade boken Det andra Göteborg av Johan Nerman och John Wemberg, där de har åkt till Gothenburg i Nebraska för att skriva om människorna där, helt enkelt. Och Gothenburg, det kom jag faktiskt första gången i kontakt med, som säkert många andra, när jag i flickrummet, tänker pojkrum om ni hade ett sånt istället, läste de här orden. And so we talked and he told me about his life, which wasn't very interesting, and I started to sleep some and woke up right outside the town of Gothenburg where he left me off. Jack Kerouac är det, On the Road. En pojk- och flickrumsklassiker. Och när man läste det så var man så Gothenburg.
Det är fantastiskt. Jag har aldrig någonsin hört någon definiera On the Road som flickrumsklassiker. Men jag anammar naturligtvis denna genrebeteckning direkt.
Ja, ja.
Men det är alltså, när Kerouac skriver om detta så är det alltså Gothenburg i Nebraska.
Ja, precis. Mm. Vi var inte världens mittpunkt ens i den här lilla... Man får ju säga att det nämns i förbifarten, får man säga.
Det är ju fantastiskt.
Och, men nej, det är Nebraska. Och i Nebraska, Gothenburg. Och den staden, den har faktiskt, det är en ganska typisk historia ändå, grundad av en svensk, Olof Bergström heter han. Han grundade Gothenburg 1882, så det är lite sent liksom i migrantvågen. Men Olof Bergström, han höll inte bara på att grunda olika städer, utan han var också den första stormästaren i maliniterna på Klippans godtemplarloge, och kan alltså på så sätt ha varit verkligen en förfigur inom nykterhetsrörelsen.
Men jag har för mig att hans nykterhet fick ett abrupt slut, vill
gud
jag minnas.
Ja. Gud ja. Han kanske dog för tjupen och efter att ha skjutit ihjäl sin frus älskare och ha spelat bort alla sina pengar. Så han levde inte som han lärde.
Å andra sidan så påverkar ju inte detta på något vis den avgörande frågan om Gothenburg i Nebraska ska räknas som ett Göteborg. Det är en självklar stapel.
Självklar stapel. Har... Han var och hämtade svenskar i flera vändor. Tyvärr hade vi något tillfälle läst det också. Tyskarna tagit alla de bördiga platserna. Så många av de svenska bodde runt omkring. Och det är inte jättemycket svenskättlingar kvar. Men skolans idrottslag heter The Swedes. Och på ålderdomshemmet serveras det varje vecka köttbullar. Så ja, jag håller helt med dig. En klar pinne för Gothenburg, Nebraska.
Nu har vi jobbat, kan man säga här, på bredden så att säga, geografiskt. Vi tittar på jordklotet. Men jag skulle vilja att vi ger oss på detta lite grann på djupet, nämligen i se vad hur vi kan bottna i kronologin. Därför att det fanns ju ett Göteborg på Hisingen i början av 1600-talet. Det behövs en stad här för att lura danskar. Det är liksom det primära syftet med att staden Göteborg grundades, därför att normalt så fördes varor ut, om man förde ut varor, det kunde vara spannmål eller björnpälsar eller timmer eller kära eller torkad fisk eller vad det nu kunde vara. Om det nu till exempel kom från Stockholm eller från ostkusten, så var man tvungen att segla detta förbi Danmark och där lurade danskarna i Öresund.
Det är
och
det som är det tråkiga med Danmark.
Och de
ville
ha pengar för varje sill som passerade, kan man säga.
Fy alltså.
Så därför så ville svenskarna skiffla ut grejerna någonstans på västkust istället. En komplikation var ju då att all västkust var antingen norsk eller dansk och danskarna bestämde över Norge. Så det är det som är vitsen. Sverige behövde en stad här. Så att man kan säga under hela medeltiden och framåt så har man laborerat med olika städer här. En stad heter Lödöse.
Ja, men den har jag hört
och
om.
Och en stad heter Götaholm. Och en stad heter Älvsborgs stad. Och en stad heter alltså då Göteborg på Hisingen.
Så det var inte så mycket här ska staden ligga, utan lite mer var fan ska staden ligga.
Vi behöver någon sorts stad vid Göta älv
typ
för att lura danskar. Här, va? Så kan man säga. Och den äldsta staden, Lödöse, som hade lite otur med digerrören och sånt, de hamnade lite snett när norrmän och danskarna tog kontroll över ställen längre ner på älven. Så var det liksom ingen vits med att ha en stad där. Så att därför fick man flytta ner.
Men nya Lödöse.
Nya Lödöse ligger låg där idag Gamlestan ligger.
Ja.
Det är därför det heter Gamlestan. Men då är frågan,
okay.
Här har vi alltså en hel svärm med små städer som har liksom Göteborgs funktion. Och då är frågan, kan man räkna, hur många Göteborg kan vi räkna där? Jag tycker nog att man kan få vara lite sträng här. Det är lite grann som det är ungefär som när man ställer frågan till någon när blir du flintskallig, är du när du har tappat 1000 hår eller 1001 hårstrån eller 1002 hårstrån.
Alltså eller är det när du köper en sån jätteliten mössa som
eller
du
är det när
upp?
Du köper en jätteliten mössa, så att man får helt enkelt dra gränsen någonstans. Och att hävda att bara för att någonting ligger vid Göta älv så är det ett Göteborg, det är lite för billigt. Men Den här staden Göteborg på Hisingen. Som
var är vi nu?
Vi är vid Färjenäs år 1603.
Färjenäs, just det.
På Hisingen. Och då var det Gustav Adolfs farsa, Karl IX, som var kung. Han hade den fulaste frisyren i svensk historia. Han försökte på flintskallighet dölja sin flintskallighet genom tre flätor som han drog fram över gästan så här.
Det sätter mer fokus på skalpen än vad man kan tro.
Mer fokus på skalpen, Och sen så blev han tokig eller hade möjligen en stroke. Och så försökte han istället för att utkämpa ett krig så skulle han utmana den danske kungen på duell. Den danske kungen var sådär 35 år yngre och spänstig, så att man lyckades avstyra det här. Men poängen var i alla fall att det här försöket på Hisingen då, dels hette det Göteborg och dels så låg det så alldeles otvetydigt ju vid älvmynningen, utan något snack, va? Så att det bör räknas som ett Göteborg.
Det tycker jag också.
Efter ett par år så brände danskarna ner det här Göteborg på Hisingen. Och sen krigade man ett tag och så tog danskarna allting här runt älven i pant. Och så fick Sverige köpa tillbaka det här, det som kallas för Älvsborgs andra lösen. Och det var 1 miljon riksdaler.
Det är ju svin mycket pengar.
Fruktansvärt mycket pengar. Det beror lite grann på hur man räknar. Någon har sagt att det är 24 ton silver, någon har sagt att det motsvarar ett visst antal tusen kossor. Det är rätt så svårt att veta. Men fruktansvärt mycket pengar.
Det kan vi gärna så.
Man köper tillbaka det här. Och då är det ju så här att holländarna som har sett det här, de tänker att all right, det gick lite dåligt på Hisingen. Vi hade kanske glömt att bygga någon mur för att försvara oss om danskarna kom. Borde vi ha gjort möjligen. Men nu har det kommit en ny kung. Han verkar gå att göra business med honom. Men framförallt så är ju, svenskarna är ju lite korkade infödingar. Vildare i stort sett, va? Tänkte holländarna. Vi går upp, jag åker upp till Stockholm och så gör vi en lika snygg deal med det nya gänget i Stockholm. Och så ber vi att få dra igång den nya staden i Göteborg och så åker holländarna upp. Och där sitter i Stockholm då inte alls de här småfulla, mjäkiga figurerna i skägg som gladligen ger holländarna vilken deal som helst.
Lite småpackade hästhandlare.
Precis. Nej. Utan istället så sitter där Gustav II Adolf som då är 23 bast och stenhård. Och där sitter hans sidekick. Den bästa sidekicken i Sveriges historia, Axel Oxenstierna.
Jaha,
och
de är liksom bättre än Björn Hellberg på spåret alltså.
Ja, för de är verkligen good cop, bad cop. Alltså, kungen skäller och får vredesutbrott och rusar ut i rummet och Oxenstierna sitter och ror i land dealen. Och holländarna, när de sen lämnar förhandlingslokalen så har de inte alls fått ett kontrakt på att bygga en ny härlig holländsk koloni. Nej. Utan istället så är de liksom anlitade som konsulter för att bygga den stad Göteborg som vi idag känner. Och de här holländska konsulterna, de har ju då konsulterfarenhet från andra ställen i världen. Och det här är ditt bord. Jag ska bara säga, nu har vi då tre pinnar. Vi har riktiga Göteborg så att säga. Vi har Göteborg, Nebraska och vi har Karl IX Göteborg. Vi räknar inte Lödöse, Nya Lödöse eller Götaholm eller de här andra. Så tre stycken.
Där håller vi oss.
Och nu över till holländarna i Indonesien.
Ja, precis. För att det är ju, min bakgrund är, jag är alltså holländsk, svensk, indonesisk. Eller jag skulle vilja omfrasera det där. Jag är holländsk, göteborgsk, indonesisk. Vilket kanske är det mest göteborgska man kan vara, tänker jag.
Tror inte det går att bli mer göteborgsk?
Nej, jag tror
så,
inte det går att bli mer göteborgsk. Så att jag har ju tillbringat en hel del tid i både Holland och i vad man kan kalla Göteborgs systerstad, Jakarta, som vad jag alltid har hört i alla tider byggdes ungefär samtidigt som Göteborg. Och när jag tittade på det så är det 1619 så tar liksom holländarna över den här lilla byadeldelen av Java, som inte var någon särskilt stor stad, för att grunda Jakarta, eller Batavia som det hette då. Och det finns ju, vet jag, och har alltid sagt så, att det finns jättestora likheter mellan Göteborg och Jakarta. Det där ser inte jag med mitt blotta öga när jag går runt i Jakarta och äter en god...
Du känner inte att det är lite Göteborgsstämning?
Nej, jag känner mig alltid väldigt långt från Göteborg när jag är i Jakarta. Det är väldigt få saker som påminner. Jakarta håller ju också på, vilket är lite intressant, att sjunka fullständigt. Så hela stan kommer antagligen inte, alltså om man ska börja flytta officiella liksom inrättningar och stadshus och sånt, redan om 10 år.
Men så där har vi väl ändå en likhet. Nu ska vi väl inte flytta vårt stadshus om 10 år. Men, jag var en gång på ett slags seminarium på Vägverket, som Trafikverket hette på den tiden. Och då var det en sån här vägverksingenjör som han var utmattad efter att ha jobbat med Götatunneln. Ja. Och då sa han, han hade lite föredrag, att han sa att för en stadsplanerare så är Göteborg inte i första hand en stad utan en lågpunkt i ett träsk. okay. I denna glada stämning lämnade vi lokalen sen. En lågpunkt i ett träsk. Och det känns ju som om Jakarta också möjligen är en lågpunkt.
Det är verkligen en lågpunkt i ett träsk. Det är 10 miljoner människor som bor där, så att naturligtvis så finns det ju väldigt stora olikheter med Göteborg. Jag skulle också tycka att en av de största skillnaderna med Göteborg, eller om man ska säga mellan Sverige och Indonesien, det är var de befinner sig på deras PR-skala. Vi svenskar är ju typ bäst i världen på att göra PR för vårt land. Vi har massa projekt med liksom Visit Sweden och massa såna här saker. Jag skulle vilja hävda att Indonesien är världens sämsta land på att göra PR. Varje gång jag säger till någon så här, vet du att Indonesien är fjärde folkrikaste landet i världen, då googlar folk. Ingen tror på det. För att Indonesien har ungefär ett lika starkt varumärke som Samoaöarna eller någonting sånt där. Och det är ett sånt gigantiskt land. Det enda folk vet, alltså Bali, en indonesisk ö, är ju betydligt kändare än resten av Indonesien. Och det enda gångerna man hör om Indonesien är om det är något roligt klipp på någon bebis som röker cigaretter, då kan man ge sig fan på att det är någon indones. Om det är en varan som har gått in på en lyxig butik och börjat prova parfym, då är det någonting indonesiskt. Är det naturkatastrof eller någon terrorgrej, då dyker Indonesien upp. I övrigt inte överhuvudtaget. Så folk vet ju inte så mycket om Indonesien. Och den här kopplingen mellan Jakarta och Göteborg, den hade gärna fått pumpas upp lite för mig. Alltså, det hade ju gynnat mig.
Jakarta borde ha jobbat mer med det.
Ja.
Men jag såg någon gång som hastigast en karta. Det man kunde se var ju att det fanns kanaler i både Jakarta, ja, eller Batavia som det då hette. Precis. På 1600-talet och i Göteborg.
Mm.
Och sen gissar jag att den var befäst också, staden.
Ja,
murar
absolut,
och sådär.
Ja. Och de murarna, det finns ju gamla bilder på Jakarta,
ja,
där man kan se likheter mellan Göteborg. Men nu är jag ju inte så liksom historiskt, arkitektoniskt bevandrad att jag direkt ser, det här är ju inte en helt vanlig befäst murstad. Nej. Med en kanal, utan det här liknar ju verkligen Göteborg. Det ser jag inte riktigt.
Nej, och det tror jag nog är svårt att se.
Mm.
Alltså, även folk som är experter på fästningar har ju problem att ska säga, kastas in i verkligheten som ju väldigt sällan är lik de här planschverken som handlar om gamla,
ja,
fästningar. Göteborgs befästning är ju, ja, man skulle säga, det är ett minst 4-5 olika fästningsmoden.
Mm.
som finns här. Av det enkla skälet att det är ju ett slags kapprustning. Alltså.
Ja.
Alltså, i samma ögonblick som man byggde de här första murarna under första halvan av 1600-talet, så kunde man ju ha dem bara så länge de stod emot dåtidens kanoner.
Mm-hmm.
Och sen när kanonerna blir bättre så får man naturligtvis göra murarna annorlunda. Och i Göteborgs fall så blev ju detta så småningom ett problem, eftersom staden ju ligger i stort, det är som ett sandslott ju. Jag menar att man byggde såna här rustbäddar, alltså. Mm. Du la pålar, du både pålade på djupet, och du la pålar på tvären, och sen så fyllde du på med ris kanske, och du fyllde kanske på med lera, med timmer. Mm. Med murbruk. Men precis som när du bygger ett sandslott, så är det så här att om ditt sandslott blir för tungt, så flyter det liksom
just
ut i botten.
Just det. Ja.
Så att det har varit en ständig kamp där.
Mm, mm, mm.
För att få ordning på detta. Men frågan är
sjunkande städer. Men precis. Och ja. Problemet med, om man skulle räkna Jakarta som Göteborg, för att det liknade varandra på 1600-talet och byggdes av samma människor. Mm. Med ungefär samma syften, att kontrollera handel i en liksom viktig region. Då finns det ju också väldigt många holländska städer som plötsligt blir Göteborg. För de är ju också byggda runt den tiden av holländska stadsarkitekter. Så det blir ju lite bökigt kanske.
Ja, det är väl snarare så att det här skulle då kunna vara ett ämne för våra motsvarigheter i Amsterdam.
Ja.
Som ska se hur många Amsterdam det finns. För att Göteborg kallades också, precis som New York, kallades Göteborg för Nya Amsterdam.
Precis. Och där skulle jag kunna vara med, för min holländska, det ska jag säga dig, den är utmärkt.
Har den göteborgsk accent?
Nej, det har den inte.
Nej.
Den är tyvärr alldeles för bra med tanke på hur oerhört lite användning jag har av den.
Ja, men det är fantastiskt. Vi ska ha holländska gäster här nästa säsong, det bestämmer vi redan nu.
Ja.
Men kan vi enas om att vi inte riktigt känner oss lugna om vi skulle ha placerat Jakarta på listan över Göteborg?
Nej,
då är vi inte riktigt sanningsenliga.
Nej, då öppnar vi upp lite för mycket.
Vi lämnar och sätter in en parentes här. Vi gör så inte, vi har fortfarande bara tre pinnar här.
Mm.
Men jag skulle ändå vilja väcka ett slags filosofisk fråga här, nämligen. Alltså, det brukar ju vara så att man ibland säger att alla celler i människokroppen byts ut på 10 år och så vidare.
Mm.
Så är man verkligen samma människa.
Ja.
Och det är också så att man tänker sig till exempel Göteborg som det var när Göteborgsposten grundades.
Mm.
1859 så hade Göteborg sådär 30 000 invånare kanske. Det vill säga ganska en stad som är betydligt mindre än dagens Lerum.
Ja, det får man säga.
Vid sekelskiftet 1900 var det ungefär 130 000 och nu är vi kanske på 550. Mm. Hur man nu räknar. Alla trodde ju i början av 60-70-talet att det skulle bli en miljonstad.
Mm.
Det blev det inte.
Nej, så blev det inte.
Det lär väl dröja. Men då är frågan, bor vi verkligen i samma stad som Gustav Adolf grundlade? Är det rimligt att tänka sig det?
Det är väl konstigt. det där, alltså statyn blir ju väldigt viktig då.
Den blir väldigt viktig, ja.
Det blir väldigt viktigt att det faktiskt står kvar en förstelnad bild som säger att jo, det är det. Men jag tror så här att nej, skulle man vara helt krass så nej, ingenting av det. Jo, men det är väl den här pyttelilla delen av muren vid Rosenlund, va? Som är kvar.
Du tänker på bastionen Carolus Rex. Ja. Ja. Det finns ju ganska mycket rester kvar av fästningen. Framförallt har vi vallgraven.
Ja.
Som vi kan räkna. Och sen, man kan säga så här att Göteborg byggdes ju inte som en stad som var befäst, utan som en fästning som hade en stad. Fästningen var kan man säga, det viktigaste. Det var nattvakter som gick och skramlade med nycklar på kvällen, och man stängde ute folk som var på fel sida, och man hade stora timmerpalisader nere vid älven. Man sänkte skeppsvrak och sådär för att fienden skulle fastna i dem. Man hade inte bara murar, man hade också vallar. Mm. Man åbäkade sig enormt för detta.
Mm.
Och sen i början av 1800-talet så insåg man att den här fästningen, den var så stor och så klumpig och så i vägen att den var på något vis ett större problem för Göteborg än eventuella fiender som aldrig kom ändå.
Ah, ja, ja.
Så då bestämde man sig för att riva.
Ah.
Eller rättare sagt, man bestämde sig för att jämna med marken. Mm. Och det är en intressant skillnad här mellan att riva och jämna med marken.
Ah.
Det betyder att det blir någonting kvar under marken.
Just det, det finns
får
det.
Bara, du fick alltså bara riva till marknivå. Så att det betyder att på ställen där det var väldigt mycket fästning, och du tänker dig till exempel vid Kungstorget.
Just det.
Så vet du vad Larmgatan är?
Mm.
Och Larmgatan var ju liksom den inre sidan av mursystemen. När ett larm gick, när du behövde springa till någon position för att kunna försvara dig, så fick du röra dig där. Och sen vet du ju vad vallgraven är, eller hur?
Ja.
Och det är ganska långt mellan Larmgatan och vallgraven.
Ja.
Det är ju några goda 100 meter på ett par ställen. Allt däremellan var liksom fästningssystem. Och det är därför Kungstorget är så jäkla bubbligt och ojämnt när man snubblar där. Därför att de har ju bara jämnat med marken.
Ja.
Under marken ligger ju allting fortfarande.
Ja.
Men källaren på Biopalatset har du också en bit mur.
Då tänker jag att jo, då är det ju mer som att man har tagit på sig kläder.
Ja,
bara.
Och då vi,
så några det större skönhetsingrepp som kanske inte var medicinskt liksom motiverade. En rejält opererad filmstjärna, men någonstans där under så ser man ju ändå.
Ja, ja. Det här är Göteborg är en rejält opererad filmstjärna. Så att det är lite metafysiska spåret, nämligen att staden har genomgått så många förändringar att i olika städer, det godtar du inte då?
Nej, det godtar jag inte.
Okay.
Ungefär av samma anledning som jag kommer fortsätta säga Göteborgskalaset.
Ja.
För jag kan inte hänga med i svängningarna mellan Gothenburg Culture Festival, Göteborgs kulturkalas.
Det är samma kalas.
Det är, så här, är det en stadsfest, är den i augusti, är den i Göteborg, då är det Göteborgskalaset.
Okej. Okay. Jag godtar ditt nej där helt enkelt. Vi var ändå tvungna att pröva isen lite grann.
Ja, i vetenskapens namn.
Sen fick du ju nu här med digital ilpost.
Ilpost brådskande reda på att det finns en asteroid som heter Göteborg där ute i rymden.
Man undrar redan, finns det någon asteroid som heter asteroid Lindgren?
Ja, just
vem vet?
Det.
Ja, förlåt.
Det kan det. Och den tycker jag ska räknas. Nej, vi vet ju inte om det finns en Stockholm i rymden. Det här är ju helt breaking information, så jag har inte hunnit kolla upp det. Men vet du vad jag hann att kolla upp då? Att det är Stockholm som ligger i USA. Det har 66 invånare, medan Gothenburg har 3558. Jag ville bara få det sagt egentligen. Mm.
Det tycker jag låter väldigt uppmuntrande. Men den här asteroiden jag kan inte riktigt se att det har någon betydelse om det möjligen skulle finnas en Stockholm. En Stockholm-asteroid.
Nej, det finns ju lika mycket än Göteborg, men visst hade det varit lite trevligt.
Ja, vi hoppas att det inte finns någon Stockholm. Ja. Men
en pinne.
En pinne för Göteborg i rymden. Och nu ska jag just fråga dig, var i rymden? Men det är ändå information som jag inte begriper. Asteroider rör väl på sig dessutom.
Ja, så att vi får någonstans till höger i alla fall.
Den är någonstans till höger i rymden.
Mm.
Men jag ger mig inte riktigt när det gäller de här lite knepigare definitioner av vad som är en stad, därför att det finns ju, kan man väl säga, faktiskt flera Göteborg i Göteborg, är det inte så? Alltså, är inte princip Torslanda, en egen liten stad.
Jo.
Västra Frölunda är väl en egen stad?
Ja, de envisas ju med att ha ett egen postortsgrej. Ja, ja, på brev till Västra Frölunda står det just Västra Frölunda och inte Göteborg.
Så om man säger att en stad är, ska vi säga, en sammanhängande enhet där du kan få alla dina behov och begär uppfyllda.
Mm, mm. Ja, då är ju Mariaplan en stad för mig.
Mariaplan en egen stad, ja. Och i åtminstone lika hög utsträckning som Lerum eller Härryda är ju det här i så fall pendlingsavstånd till andra Göteborg. Att du kan bo då vid Mariaplan eller du kan bo i Torslanda. Så kan du pendla till Västra Frölunda eller till Avenyn eller vad du nu kan tänkas jobba.
Ja, för att inte tala om den enorma skillnad. Alltså om jag skulle säga att det verkligen finns två Göteborg, du skulle säga, men det finns ett Göteborg som har centrum någonstans runt Järntorget. Kanske lite granna västerut som omfattar någon slags Majorna Linné och sån här Albert och Herbert nostalgi där alla människor helst av allt bara vill liksom äta sill och prata om 70-talet. Och så tar man bara den här lilla älvbåten och allting blir så annorlunda när man kommer till Lindholmspiren som är centrum för liksom Göteborg om 30 år. Det syns på människorna som går där. De har ett helt annat klipp i steget. De vill framåt. De är inte rädda för framtiden. Medan på andra sidan älven, där är man lite orolig för vad som komma skall. Medan där på Lindholmen, där är man helt förvissad om hur det ska gå. Lite framåtlutade går de på Lindholmen. Som att folk inte riktigt kan vänta på morgondagen.
Det här är så fantastiskt. Jag har nämligen varit ganska nyligen på Lindholmen och har skrivit kosseri. Och jag gjorde precis samma observation som du, nämligen att folk går snabbare, de går lite framåtlutade. Mm. Men jag tolkar detta som att de på något vis var förhärjade och nedpressade i grottekvarnen. Tyngda av bekymmer, plikter, boräntor, rotavdrag, annat elände som pressade dem. Medan de sorglösa, glada hipsterfigurerna gick där sina rutiga kepsar och sin skäggpomada runt Järntorget. Utan att vara på det minsta vis bekymra över hur det skulle gå med pensionssparandet. Men man kan ha olika perspektiv på detta. Det beror väl på i vilket hjul man själv sitter fast och ända hur man ser detta. Men samtidigt så jag kände att jag lanserade detta med gott mod för ett par tre minuter sedan, det här att det finns flera Göteborg i Göteborg, men nu känner jag att det här blir nästan ohållbart, va? Vi kan inte skiva upp dagens Göteborg som en tårta. Och det är ungefär som att komma in med en prinsesstårta och så delar man den tårtan i åtta delar. Då får man ju inte åtta prinsesstårtor, va?
Nej, det får man ju inte. Nej, det kanske är lite mer som en bostadsrättsförening. Att man äger en andel i det stora. Inte en specifik andel.
Det gör man. Så det var ingen framkomlig väg att försöka räkna Torslanda, Västra Frölunda
som eller olika
Lundby Göteborg som egna.
Men bara en snabb koppling till Indonesien då. Min mamma bor inte på Java där Jakarta ligger, utan hon bor på Sulawesi som är en ö med ungefär 9 miljoner invånare. Och så här är det över hela Indonesien, att byar, när man startar en ny by, då får man lite ekonomisk skjuts och man får lite privilegier, och det kan vara ganska så bra att ha en liten by och starta en ny liten by. Vilket leder till att byarna man passerar på väg till min mamma, det är Kema, Kema 2, Kema 3, Kema 4. Sen går det över till Valeo. Valeo 1, Valeo 2 och nu, precis i dagarna. Det här, jag lovar er att det är första gången ni har hört talas om det här. Men det håller på att bildas ett Valeo 3 nu. Just för att fler byar, man känner lite så här, vi är trötta på det här med att blandas ihop med de här i Valeo 2. Det är några som har kommit upp sig lite grann, då startar vi Valeo 3. Då får de ett statsbidrag för att bygga en kyrka, för det måste man ju naturligtvis ha. Den här delen av Indonesien är kristen. Och då får man ett liten peng för en liten skola och så vidare, och så tycker alla det är superhärligt. Så att det är skillnaden. Där finns det tre Valeos just nu, återigen, ni kommer inte höra om det här någon annanstans än i den här podden, medans Göteborg, nej, vi håller oss inom ett Göteborg.
Men det du menar är att man skulle rent teoretiskt då kunna ta ett gäng göteborgare, samla dem och så kommer man upp till Dalsland.
Ja.
Och så startar vi ett Göteborg två. Eller fem eller vad det nu
ja,
kan
vara. Ja, precis. Det får vi ju se vilket nummer det blir.
Alltså det här är en väldigt tilltalande tanke naturligtvis. Mm. Och ett slags göteborgskt kolonisationsprojekt eller franchiseprojekt. Det är ungefär som att om du kan antingen öppna en McDonald's eller Pinchos eller ett Göteborg. Absolut. Nu är det ju bara det att det här har ju inte ägt rum.
Nej, just det. Just
den lilla detaljen.
Ja.
Så vi står ju fortfarande här nu på fyra stycken.
Ja. En i rymden, en historisk, en i USA och en... där vi är nu.
Ja, en där vi är nu. Ja, precis.
Ja, just det.
Men jag fick faktiskt med mig här av en kollega här på redaktionen som... egendomligt nog begärde att få vara anonym.
Okej, okay. No, det var egendomligt. Är det så kontroversiella
uppgifter? Man fick en känsla av att det var en anonymitet som var lika viktig som när man förr i tiden kunde beställa via GPs annonssida i så kallade anonyma kuvert vågade fotografier.
Oj. Men, det är ett helt eget avsnitt, jag hör
det direkt. Ett helt eget avsnitt, ja. Precis. I neutrala kuvert. Så att därför så i neutralt kuvert från en icke namngiven medarbetare på Göteborgs-Posten så rapporterar vi att han och en fotograf för ett tiotal år sedan var på bilresa norr om Umeå.
Mm.
Och där vid väg 364 intill en sjö som heter Täftesträsket. Det ligger nära Kroksjö och Södervik. Där finns det, håll i er nu, ett Göteborg.
Oj.
Så är det.
Så är det.
Det är visserligen ett Göteborg på gul skylt. Och nu har jag ju inte något körkort. Men jag
har jag sitter och tittar på dig. Låtsas att jag förstår och säger ja.
Jag har fått lära mig att när det är gul skylt så är det till exempel en bondgård eller så.
Ah.
Som kan heta då Lillhult eller Södergården eller liknande. Och är det en blå skylt så är det en stad. Och är det en grön skylt med krusiduller där det står Strandgården så är det så kallat Våffelcafé. Och det finns ungefär 6000 identiska våffelcaféer i Sverige. Alla heter Lilla Strandgården eller något sånt där.
Mm.
Eller Sjöhultet eller något annat. Och alla våfflor smakar likadant. Men kontentan är i alla fall att där det står Göteborg på skylten.
Ja, men då, det måste ju räknas.
Ja, och jag har till och med en sån här Google... kod eller Google-position 64061689
ja.
Respektive 20 21 90 28. Så att den som nu betvivlar att vi i varje ögonblick skulle hålla oss till den allra renaste och klaraste sanningen kan själv gå in och kontrollera detta.
Precis, på samma sätt som att det bara är att ta båten till Lindholmen eller gå ut genom dörren om man bor där för att studera den framåtlutade gången som är karaktäristiskt för området.
Och utan att darra på manschetten så är detta ett femte Göteborg.
Det är ett femte Göteborg.
Femte Göteborg.
Men du Christian, hur ska vi göra med de här grejerna då? När det till exempel finns alltså saker som finns i Göteborg som har gett upphov till namn. Alltså om det finns ett Frölunda i Australien Frölunda, exempelvis. Ja. Hur hanterar vi det? Eller hur ska vi hantera Ramberget? Liksom,
hur menar du nu?
Nej, men jag menar att Ramberget på Hisingen har ju gett namn åt äppelsorten Rambo.
Ja, ja.
Och äppelsorten Rambo var ju precis vad författaren till den då inte namngivna boken Rambo satt och tittade på när han försökte komma på ett namn till att ge till sin häftiga amerikanska romanfigurs karaktär. Och när han satt där och funderade på Ted, maybe I'll call him Al, så tog han upp sitt äpple, såg att det stod Rambo på och bara Rambo, that's his name.
Du menar alltså att om han hade ätit ett annat äpple så hade han hetat Transparent Blanche?
Ja, eller Granny Smith. Granny Smith i Vietnam.
Granny Smith i Vietnam är ju en utsökt titel. Jag känner en slags vemod rulla in nu över att
det vad som hade kunnat vara. Nej, men så då tänker jag, Ramberget är ju ändå det som blev Rambo, som blev, alltså hur många steg, kan vi säga att Ramberg, att det finns ett till Ramberg i världen i form av Rambo?
Ja, alltså nu, jag tycker att det här är ett djärvt tankesprång, men jag tänker nu att torpedera detta tankesprång med ett mycket enkelt argument, nämligen John Rambo är en litterär gestalt. Mm. Här är inte någon stad.
Nej, just det, just det, just det. Men om vi bara räknar Göteborg som faktiskt är städer, då borde ju inte heller asteroiden få vara med.
Nej, men det är
det
i alla fall...
Inte heller, frågan var inte heller hur många städer Göteborg finns det, utan just hur många Göteborg finns det.
Jo, men i så fall mm. så hade ju alla äldre män som heter Göteborg fått räknas in.
Ja.
Och då får vi ju en problematisk lista. Så jag skulle ändå jag vill slåss för den här asteroiden. Det är trots allt en geografiskt avgränsad, om än inte orörlig plats.
Nej, okej.
Okay. Sen huruvida asteroiden Göteborg är bebodd eller ej. Ja, det är rena spekulationer från vår sida.
Ja, det kan inte bli så mycket annat.
Vi får lämna det därhen. Men däremot att den här actionhjälten John Rambo inte är en geografisk plats.
Ja.
Det tycker jag väl ändå att vi kan enas om.
Okej. Okay. Men om det hade varit en geografisk plats. Alltså jag tänker, vi har ju till exempel någonting, det här blir jag ju inte klok på, jag förstår inte det här överhuvudtaget. Men det finns ju någonting som heter Östra Frölunda i Svenljunga. Sen så finns det ju Västra Frölunda här. Sen vad Frölunda är, det har jag ingen aning om. Och jag får ont i huvudet bara jag tänker på det. Men Östra Frölunda i Svenljunga skulle väl kunna vara döpt efter Frölunda här?
Så skulle det kunna vara, uh-huh. naturligtvis, ja. Absolut. Och det är klart att i så fall så får vi ta hänsyn till huruvida det finns till exempel ett nya Torslanda eller ett av Chicago, eller om det finns ett nya Lundby någon annanstans. Eller.
Uh-huh.
Och det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att det finns, men då får vi plötsligt en väldigt stor studie. Frölunda ska förresten... Nu var det väldigt länge sedan jag läste sån här ortnamnskunskap, men på den tiden så brukade man säga att det hade att göra med...
Men det har du naturligtvis.
Fruktbarhetsguden.
Mm.
Frej eller frö. Och att en onlund är helt enkelt det är en samling träd.
Ja.
Så att det var kanske en offerlund. Man hängde väl kanske upp lite gamla munkar som hade råkat passera, haft lite otur på vägen hit. Och så hängde man upp lite grisar och lite hästar och sånt där. Mm. Och hade lite hög stämning fram på vintern. I både östra och västra Frölunda kan man väl föreställa sig. Sen att stora delar av det som idag är Frölunda antagligen låg under vatten rätt länge, kanske delvis på vikingatiden, vem vet. Nu kommer jag kommer att bli tagen i örat av en hel kader av arkeologer efter det här programmet, det vet jag. Men då får vi ta det.
Vi livesänder det.
Men jag är tveksam till att släppa den här jäveln på bron, för att då har vi... Skulle vi då... Det finns ett Askim i Norge till exempel.
Det finns det.
Ja, men vilket Askim var först?
Ja, just det. Ja, nej, men okej. Stadsdelar i Göteborg som har gett namn åt andra saker. Oavsett om det är geografiskt avgränsbara personer eller litterära figurer i Vietnamkrigsmiljö räknas inte.
Det räknas inte.
Är det så våra regler?
Jag tycker väl också att vi får med viss envishet klamra oss fast i att namnet Göteborg måste vara närvarande.
Ja.
Det var det vi hade från början.
Ja, det var det vi sa med Jakarta.
Vi sopade undan Götaholm och Lödöse och Nya Lödöse och allt vad de här städerna hette.
Nya gamla.
Alltså det är lite gammaldags namnmagi.
Mm.
Men jag vet inte, vi har ju 5 stycken här och vi ska försöka avrunda det här. Men jag tänkte att vi ska komma upp i alla fall ett fullt halvdussin.
Ja.
För jag har ett sista fynd här och det tror jag ändå. Jag vet att du är sträng.
Mm.
Du är sträng, Ina, men det här hoppas jag ändå att du ska kunna godta. På 1600-talet, närmare bestämt år 1638, så startade en expedition nerifrån nuvarande Stenpiren ungefär.
Mm.
Och det var en holländare som ledde den, ser man på.
Geweldig.
Det var, och han hette Peter Minuit.
Mm.
Och jag gissar att du någon gång har hört det namnet förut, för det var nämligen han som... så småningom för lite glaspärlor och bråte köpte Manhattan.
Mm.
Eller rättare sagt, han hade redan köpt Manhattan när han kom till Göteborg. Så att hans karriär hade alltså gått lite galet. Va?
Får man säga.
Han köpte Manhattan på 1620-talet och sedan så tvingas han då ta ett påhugg i den här halvarktiska leriga hålan Göteborg.
Mm.
Och Poängen är nämligen att svenskarna börjar bli lite stöddiga.
Mm.
Det har gått bra för dem i 30-åriga kriget. Och
kaxbyxan
de,
är på.
Kaxbyxan är på. Det går jättefint för dem. Och de vill ha en egen koloni.
Mm.
20 år tidigare så var det holländare som kom till Göteborg för att bygga koloni. Nu plötsligt så ska svenskarna åka till den nya världen, till Amerika, ja, och bygga en koloni. Så man åker alltså dit, man har det allmänt eländigt på vägen. Mm. Det här Minuit, han åker på en expedition neråt, jag tror mot Västindien eller så, och spolas bort i en storm och försvinner, ja, ut ur handlingen där. Och den första vintern så är de 25 arga bönder som sitter och fryser någonstans. Och indianerna har inte alls så där mycket guld och sånt som de har hoppats på.
Nej.
Nu är indianerna ganska hyggliga, så de lär svenskarna att odla lite och klara ändå livhanken. Men där i detta nya Sverige som ligger ungefär på gränsen mellan delstaterna, de delstater som idag heter Delaware och Pennsylvania, där bestämmer man sig för att bygga en huvudstad. Mm. Och denna huvudstad,
det är också mycket kaxbyxa och direkt säga huvudstad.
Att det är kaxbyxa och säga huvudstad om man är sådär med inberäknat inhyrd personal, kanske max 200 personer,
ja,
och lite löst springande grisar.
Ja.
Mm. Så ska man ändå ha en huvudstad eller en huvudort eller vad det nu kan vara. Och det fina är att man då bygger Göteborg.
Det gör man.
Nya Göteborg.
Det heter Nya Göteborg.
Ja, och idag kallas det, men det är väl kanske amerikanska historiker då som kallar det för New Gothenburg.
Mm, mm.
Och här har vi faktiskt, här har vi ändå något som man hävdar ska vara en stad.
Mm.
Och det heter Göteborg eller Gothenburg. Och det fina är att vi faktiskt når ett litet prydligt rekord här. Därför att det är så ont om folk i detta eländiga nya Sverige. De lyckas bara hålla ihop det i kanske 20 år eller så. Mm. Sen så blir de utkörda. Givetvis, ja, av holländarna.
Ja.
Och
Geweldig igen.
Som löser allting. Men då detta Göteborg har, och nu kommer det, två hus.
Ja.
Och det här tycker jag är fantastiskt. Därför här går ju den perfekta nedre gränsen. Alltså, en stad kan inte vara mindre än två hus.
Nej,
för att om det är ett,
det gäller
hus,
även för Valeo 3, ja, ska sägas.
Om det är ett, precis, det gäller även Valeo 3, men det är fantastiskt. För om det är ett hus är det bara ett hus.
Ja.
Men här har man uppenbarligen bestämt sig för att här ligger två husen till varandra. Så att här har vi ett Göteborg som visserligen inte existerar idag,
nej,
men som har existerat.
Byggt och grundat enbart på svår hybris.
Ja, det kan man säga. Och det är alltså då, det är ett Göteborg och det är också ett prydligt världsrekord Göteborg. Det är nämligen världshistoriens minsta stad. Möjligen delar det den här första platsen med andra städer, men mindre än två hus kan ingen stad bli.
Nej.
Så därför så kan inte jag på listan få sätta upp nu det här?
Jo, men jag försöker bara verkligen vara med här nu, just för att jag tycker att det var ett så himla taffligt jobb av de här människorna som åkte dit. Så jag vill ju liksom straffa dem på något sätt. Jag tycker inte det kan räcka med att vara 200 personer som har en god idé.
Men då ska du få något mer.
Ja.
Mm. Då ska du få något mer. Det är nämligen så här att de byggde faktiskt ett tredje hus så småningom.
Okay.
Ja. Och det här tredje huset, i det tredje huset skulle guvernören bo. Och guvernören, han hette Johan Printz.
Mm.
P-R-I-N-T-Z. Och han var berömd för att han var tjock.
Ja.
Och det vill inte säga lite på 1600-talet att man var berömd för att man var tjock. För att de var ju såna här formidabla ätmaskiner, de här 1600-talsgubbarna.
Mm, mm.
Men han var så tjock så att hästarna säckade ihop och så under honom.
Ja.
Och han var dessutom en elak typ. Hans sätt att kontakta indianer, det var att slå ihjäl dem helt enkelt.
Ja.
Det var ungefär den princip han följde.
Mm.
Så det gick inget vidare för honom där. Men han är den enda svensk som har blivit en Disney-figur. För i Disney-filmen Pocahontas så finns det en tjock och elak guvernör. Och det är den här Johan Printz som bodde i Nya Göteborg.
Mm. Då har ju ändå den här nästan på gränsen till sektmässiga skaran med människor med väldigt höga tankar om sig själv ändå lämnat ett eftermäle.
Det har de gjort, ja.
Ja.
Och dessutom, för att knyta ihop säcken här, så finns det ett litet eftermäle i Göteborg.
Mm-hmm.
Eller ett litet spår kan man kalla det. Man går alltså ner till stenpiren. Där står en enormt ganska ett egendomligt konstverk. Det är gjort av Carl Millesen som gjorde Poseidon och så. Men det är inte särskilt lyckat tycker jag det här, för det här är det här Delaware-monumentet där han har klämt in då ett fartyg, alltså det här fartyget som Peter Minuit avseglade med till Nya Sverige. Och om man tittar noga så kan man se att det finns i relief där lite figurer, det finns indianer och det finns annat. Och det finns en jättetjock gubbe med hatt.
Ja.
Och där är han, vår vän från Pocahontas-filmen.
Det är alltså så att en mans BMI kommer att sluta den här listan på 6 istället för 5 antal Göteborg i världen. För hade han inte haft det så hade man ju inte kommit ihåg det och det hade inte blivit någon bra Disney-karaktär. Och jag hade inte varit lika lätt övertygad. Nej, okej, vi säger...
Får vi godkänt för
det
nya
godkänt,
Göteborg?
Godkänt på grund av hög BMI.
Och då... Då har vi alltså ett halvdussin Göteborg här. Vi har och vi har varit noggranna, vi har varit stränga i vårt urval. Och vi har varit principiella. Vi har Karl IX:s Göteborg. Vi har det riktiga Göteborg.
Ja.
Vi har Gothenburg i Nebraska. Vi har
asteroiden
Göteborg.
Vi har en gård utanför Umeå.
Vi har en gård utanför Umeå och vi har detta nya Göteborg
Gothenburg.
I nya Sverige på 1640-talet. Vi har alltså nu 6 stycken Göteborg och vi kommer att fortsätta jakten på Göteborg och vi välkomnar alla förslag från läsare.
Ja, verkligen.
Vad ni kan hitta, bondgårdar, alptoppar, egenomliga lönnkrogar eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men vi vill hitta ställen som heter Göteborg.
Precis, gärna en geografiskt avgränsad yta. Om den rör sig så gör det inte så mycket. Men gärna en faktisk plats. Ja, det vill vi ha.
Så ska vi göra.
Så gör vi.
Tusen tack för idag, Ina Lundström.
Tack själv, Christian Wedel. Vi ses snart.
Vi ses snart.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.